och jag är nästan lite sur att jag inte blev castad som vår Hamlet utan att det gick till Adam Paulsson. Folk har sagt att jag är ganska lik honom, jag kunde också gjort Hamlet, men det var bra att han fick den rollen.
Vet du, jag tänkte faktiskt första sekunderna när jag lyssnade så trodde jag att det var du, och inför den här, i det här samtalet så tänkte jag så här, ska jag våga säga att jag tycker att Elis är lite lik Hamlet?
Men du får våga det. Om vi liksom skär bort den värsta galenskapen och mordlystnaden och hans misogynitet mot motsatta könet, så kan jag relatera till ganska mycket, tyvärr, eller som tur är.
Tack Elis Monteverdi-Berå, poet och dramatiker. Vi har läst Hamlet i översättning av Britt G. Hallqvist. Men gå in nu och lyssna på den här nya Hamlet i dramasatsning Scenen på Sveriges Radio Play. Där hittar du också fler avsnitt av P3 Klassiken. Producent var Shukran Kavak.
I P1 får vi nu nyheter. Klockan är 1.
Israels attack mot Irans huvudstad Teheran tidigare ikväll riktade bland annat in sig på landets försvarsdepartement. Där uppger iranska nyhetsbyrån Tasnim. En av byggnaderna på högkvarteret ska ha, citat, ha skadats lätt, slutcitat. Iranska revolutionsgardet säger samtidigt att de träffade en anläggning för tillverkning av jetbränsle i Israel. Ingen av de här uppgifterna har bekräftats. Så Sverige, hur mycket påverkar en sprängning bostadspriserna i samma område? Ja, tre ekonomiforskare skriver på Svenska Dagbladets debattsida att de undersökt hur bostadspriserna påverkas 6 månader före respektive efter sprängningar. Och då, de har kommit fram till att i områden med bara en sprängning är prisfallet i snitt 2%. Men om det är 2 eller fler sprängningar är prisfallet i snitt 8% enligt forskarna. I Göteborg har tamarinaporna på Universium blivit för feta. Så nu har de satts på diet. Mer grönsaker och mindre frukt. Och enligt Daniel Roth på Universium så är aporna rätt lika oss.
Det är väl också just lite grann som vi lever själva på, kanske lite för onyttiga saker ibland. Våran förädlade frukt som vi har nu för tiden, det är alldeles för sött. Så att det är mer som riktigt, riktigt sött godis.
Frukten är istället ersatt med, just det, grönsaker.
Nu för tiden är det ju mer kommersiella grönsaker och till och med de kan ibland vara lite för söta.
Den nya kosten är inte bara för hälsans skull. Det handlar nämligen om att säkra artens framtid.
Förr i tiden så var det också mindre vanligt med en del avel på de här typen av djur. För att man blev helt enkelt för fet.
Emma Tobiasson, P4 Göteborg.
Och den nyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Därför älskar vi svenska språket. Ja, det är rubriken på det avsnitt av Språket i P1 vi ska höra nu. Programledare Emmy Rasper.
Vad är egentligen det bästa med svenska språket? Det får du veta i det här avsnittet som är en repris av Språket från den 5 juni 2023. Vi hyllar svenskan. Vad gör språket unikt? Och hur pratade vi när Gustav Vasa blev kung? Dessutom tar vi oss till ett universitet i Polen där studenterna lär sig svenska. Jag heter Emma Rasper och den som svarar på språkfrågor är Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
Hej, hej!
Idag ska vi prata om svenska språket.
Ja, vad roligt.
Det gör vi ju jämt, kan man tänka då.
Ja.
Men idag ska vi ha på något lite mer övergripande perspektiv.
Mm.
Vi ska prata om det bästa med svenskan.
Ja.
Eller om det finns något unikt med svenskan. Och lite grann hur svenskan står sig internationellt.
Ja.
Jag ställde en fråga på språkets Facebook-sida som var just så här. Vad är det bästa med svenskan? Fick väldigt många svar.
Mm.
Vad engagerande.
En bra fråga. Ja. Lite ledande.
Ja. Det är ju du som har kommit på frågan, kommer jag på nu.
Ja, de flesta reaktioner och sånt vi får, det handlar inte om någonting som är bra med språkförändring och språkutveckling. Då tänkte man kan vända på denna stek.
Just det. Mm. Jag tänkte bara läsa en kommentar här från en som heter Dan Gräns som skriver: svenskan är ett nyansrikt och specifikt språk samtidigt som det är avskalat och effektivt, vilket gör att somliga felaktigt drar slutsatsen att det är simpelt. Det är också ett lekfullt språk där man enkelt kan hitta på nya ord och göra om befintliga. Mm. En ganska fin reflektion kring svenska språket. Du har ju valt ut några av de här kommentarerna som du tyckte var intressant att kommentera vidare. Vi börjar hos Åsa Stein Safir som har en tanke om något som utmärker svenskan. Hej Åsa!
Hej! Jag undrar om det finns några särskilda karaktärsdrag som utmärkte just det svenska språkets språkmelodi. Och det här undrar jag för att ibland när jag är utomlands så har jag varit med om att jag liksom hör folk prata på avstånd och jag ser dem inte och jag hör inte vad de säger, men jag hör röster. Liksom. Och så tycker jag att jag vet ändå att de är svenskar. Och sen när jag kommer närmare så hör jag att det är svenska de pratar. Och då har jag undrat hur det kommer sig och om det då finns en liksom speciell språkmelodi eller så som jag identifierar och fattar att det här är svenska.
Ja, vad spännande. Vad säger du, Henrik?
Ja, alltså det här är någonting som utmärker språk. Att språk har en särskild prosodisk profil kan vi kanske kalla det. Och det är liksom en kombination av olika faktorer då som har med hur ljuden struktureras kan man säga. Dels är det då längd, alltså hur man har stavelselängd till exempel. Det är någonting som påverkar hur ett språk låter. Vi har betoning, alltså hur mycket tryck man lägger på olika ord och var man lägger tryck i olika meningar. Och så har vi ju satsmelodi då, som bland annat accent har med melodi att göra, men vi har också melodi i hela satser och fraser och sånt här som vi använder för att segmentera språket så att vi kan höra liksom var ord och fraser börjar och slutar och sånt här. Så att det här är tre olika sätt att strukturera ljud som språk använder på lite olika sätt och som man då kan känna igen språk på. Och Gösta Bruse som var professor i linguistik i Lund, han gjorde ett intressant experiment när han spelade in svenska dialekter och så tog han bort allting som hade med ord och sånt här. Så vad man fick kvar var liksom bara en satsmelodi kan man säga, en prosodisk profil. Och då visade han att de som lyssnade på detta kunde särskilja olika svenska dialekter bara genom att höra den här prosodiska profilen.
Det är så identifierande på något
sätt. Identifierande. Och det är någonting som vi inte är särskilt medvetna om som talare i regel. Och vi har svårt att styra över det också. Det här är ju en fråga för en fonetiker egentligen. Och vi har ju Eva Gårding har skrivit en bok som heter Kontrastiv prosodi som handlar just om olika prosodiska drag i olika språk, svenska och jämför de andra språk. Och Gösta Bruse har skrivit en bok som heter Allmän och svensk prosodi. Sen finns det Thomas Riad i Stockholm som också har jobbat mycket med det här. Då. Men man kan säga att om vi ska titta på lite prosodiska drag som skiljer svenska från många andra språk så är det till exempel att vi har sammansättningsaccent. Vi skiljer på uttalet av en långhårig flicka och en långhårig flicka.
Att det låter olika.
Ja, precis. Vi hör på långhårig att det är sammansatt. Vad det kallar vi sammansättningsaccent. Mm. Och många inlärare, kanske särskilt de som har arabiska som modersmål, har lite svårt för detta och lägger då huvudbetoningen, kan man säga, på den sista betonade stavelsen som blir långhårig istället för långhårig. Mm. En annan sak som är typisk för svenska är att vi många språk, när man formulerar en fråga så har man stigande ton på slutet. Have you read the newspaper today? Men på svenska så har vi har läst tidningen idag.
Aha.
Där går tonen ner.
Okej.
Okay. Så att de slutar med låg. Nu överdrev jag lite. Men svenska frågor slutar ofta med låg ton. Men i många andra språk så slutar frågor med hög ton. Man markerar liksom med hög ton på slutet att röra sig med en fråga.
Mm.
En annan sak som är nu lite svårare att prata om egentligen i radio. Det är ju att svenska och de andra germanska språken har ganska jämna intervall mellan betonade stavelser i en mening. Alltså vi betonar vissa stavelser om vi uttalar en mening då. Och sen har vi liksom första betonade och sen andra betonade och tredje betonade till exempel. Mm. Och så mellan de här betonade stavelserna så kan det vara ett olika antal obetonade stavelser. Vilket gör att har vi då liksom fem obetonade stavelser mellan betonad 1 och betonad 2 så uttalar vi dem ganska snabbt. Men har vi två obetonade mellan betonad 2 och betonad 3 så uttalar vi dem ganska långsamt. Så att vi anpassar liksom talhastigheten, talrytmen efter just hur vi placerar ut de betonade stavelserna. Så det finns då ett exempel som jag tror jag har tagit från Thomas Riad. Vintern kan vara kall i Sverige. Och det är vin, där är betoningen va?
Ja.
Och sen kommer det den kan vara, och så blir det kall nästa då. Och så i Sverige, så blir det i Sverige. så att säga. Så att det här iet då, vintern kan vara kall i Sverige. Så att vi gör liksom efter kall så drar vi ut på lite grann. Så att det här i Sverige, iet får liksom nästan lika långt talutrymme som kan vara kall.
Ja, ja, ja.
Kan vara. Så att då anpassar man liksom talrytmen, och detta är jättesvårt att lära ut. Så att då. Och många andra språk så har detta, alltså betoning och talrytmen, de är helt, de spelar ingen roll.
Nej.
Så alltså att de är liksom inte kopplade till varandra. Men för att man ska få då ett slags första språksuttal eller moderspråksuttal i svenska, så är väldigt viktigt att man kan detta. Och det är någonting som man bara lär sig när man lär sig svenska som barn.
Ja.
Och det är ingenting som man pratar om i skolan eller sånt, utan det är typiskt sådana här som vi omedvetet gör. Så att svaret på Åsas fråga här, liksom, ja, det finns en massa intressanta drag hos svenska som gör att man kan känna igen svenska. Särskilt är det från andra språk, även om man inte riktigt hör orden och konsonanter och vokaler och sånt.
Åsa, vad tänker du om det här?
Nej, men jag tycker det är jätteintressant, och jag har ju tänkt en del på just det här med hur vi betonar. Så att det var jätteintressant att höra det, lite mer professionellt beskrivet, för det är någonting jag själv har tänkt på. Jag har en utländsk bekant som tycker liksom att vi är väldigt monotona i svenska.
Jaha, okej. Okay.
Ja.
Jag tycker annars man brukar höra att, alltså, att vi sjunger på svenskan, att andra tycker. Men...
Vilket språk talar din bekant?
Ja, hon pratar engelska, men när hon har beskrivit det, amerikansk engelska, men hon har beskrivit, så är det just, uppfattar jag det som att det är det här med att hon tycker att vi gör liten skillnad mellan betonad och obetonad stavelse.
Jaha, okej. Okay. Ja,
det kanske vi inte gör.
Nej. Sen är det ju nästan andra saker som är lite mer kulturella, alltså, hur högt man talar till exempel, är ju kulturellt betingat och sånt här. Så att, då kan jag tänka mig att många amerikaner talar faktiskt högre på en allmän plats än vad svenskar gör.
Och när det är sant.
Ja. Men annars så brukar ju svenska uppfattas som ett ganska melodiskt och vokaliskt språk med mycket stora svängningar, som Emmy sa att man sjunger då. Det finns jag hittade ett citat på nätet här då, om en engelsk kvinna som har hört svenska. Då skriver hon så här: "På en av oss on holiday in Mallorca one year, I happened to overhear a Swedish family talking in a bar. I had never heard the language before and was totally unable to identify it. What made me prick up my ears was the magical musical quality to it. I was fascinated." Och hon menar också att det finns, vi har inte de här många slaviska språk och många semitiska språk som har ju rätt mycket ljud som kommer från bakre delen av munnen, kan man säga, såna här lite konsonanter som, och tyska såna här, och sånt här. Och det saknar vi ju svenska. Mycket av det, våra konsonanter och vokaler och sånt uttals ganska långt fram i munnen, och så har vi ganska få som är såna här typ frikativer och klusiler som uttals bak. Och då uppfattas språk som har just den här bakre ljud, kan man uppfatta som lite då gutturala, medan svenska faktiskt saknar det. Och så har vi ju väldigt många vokaler, så det är ett vokalrikt språk.
Ja, men det är bra, jag ska hälsa henne det.
Men man får tycka precis som man vill.
Det får man faktiskt. Ja.
Tack.
Hej, hej. Ja, det var flera andra i den här Facebook-tråden som också skrev om språkmelodin. Paul skrev: "Melodin i språket ska vi vara rädda om." Och Simon: "Vokalljud är det bästa med svenska språket, som ger ett sånt jäkla fint tryck i svordomar när det behövs. Fan, är ett ypperligt exempel."
Ja.
Ah.
Och där har vi också ett långt främre A.
Ja.
Man säger inte fan.
Nej.
Man säger fan.
Ah. Min kollega Jens Möller har ringt till några kända språkmänniskor och frågat dem vad de tycker är det bästa med svenskan.
Någonting som jag gillar väldigt mycket med svenskan är att vi har så otroligt lätt att bilda nya verb. För oss är det helt självklart och begripligt om någon säger att de instagrammar lite eller något sånt där. Och vi tänker inte på att så kan man inte göra i andra språk, eller väl de flesta språk i alla fall, att skapa ett verb av nästan vad som helst.
Fredrik Lindström är bland annat författare och komiker och ligger bakom flera böcker och tv-program om språk.
Vanliga svenska verb som diska och dammsuga och sånt där måste man i de flesta språk omskriva med att man gör disken eller man gör dammsugandet och så vidare. Och vi har en underbart rik verbbildning. Vi har massa såna här sköna ord som också har väldigt svag betydelse. Joxa, greja, pyssla, dona, fixa, pula. Och dessutom så har vi ju en egen kategori, skulle jag nästan vilja säga, de inkoativa verben, som i alla fall är väldigt mycket vanligare hos oss än i nästan några andra språk. De som skiljer är övergången från ett tillstånd till ett annat. Alltså att gulna eller tröttna, så att man övergår från ett icke-gult tillstånd till ett gulare och så vidare. En del påstår att det här inte längre är levande i svenskan, men jag tror nog att vem som helst skulle förstå om man skulle säga att någon hade tråknat lite eller någon hade fulnat med åren. Så svenskan har en härlig och rik verbbildning, och den är någonting jag gillar mycket.
Ja, men vi ska faktiskt fortsätta prata om verb, fast på ett annat sätt, Henrik. Mm. Ja, tror jag i alla fall, för vi har med oss Carl Johan Nordensten. Hej!
Hej!
Du var en av många som skrev en kommentar när jag ställde frågan, vad är det bästa med svenskan?
Ja, men jag skrev att det finns flera olika saker som jag tog upp där. Bland annat att vi har många ljud, så att det är lättare för en person med svenska som modersmål att lära sig ljud från andra språk. Sen skrev jag också att det skulle vara bra att vi inte böjer verb efter första, andra, tredje person så som gör i många språk. För det gör väl kanske språket lite lättare att lära sig. Och sen så tog jag också upp det att vi inte har det här artiga niet som man har på många andra europeiska språk. Och det tycker jag i alla fall är en fördel. Och jag undrar också lite om det finns någon forskning på om det påverkar liksom synen på jämlikhet och jämlikheten i ett land. Då, att man inte tilltalar varandra med ni utan att alla är du med varandra. Så det är väl en fråga jag undrar lite över.
Alltså om vi tar det här med verbböjningen då, att vi saknar verbböjning, så är det ju. Vi hade ju det i fornsvenska där vi hade olika former, i alla fall fyra olika former. Vi hade en form för singular och tre olika former för plural då. Och det har fallit bort, så att nu har vi bara en enda verbform. Mm. Och det är ju enkelt kan man säga då. Men simpelt kan man säga då, grammatiskt.
Är det simpelt? Blir det för tråkigt?
Nej, det finns ju många andra grammatiska egenheter som svenskan har som inte finns i andra språk. Som är självklart för oss, till exempel att vi har stark och svag adjektivböjning. Det är ganska ovanligt och det är oerhört svårt för många att lära sig detta då. Och det innebär liksom att vi har en form för adjektiv i obestämda nominalfraser, så vi har ett rött hus. Men som vi har vi en och samma form i bestämda nominalfraser, så heter det röda huset, men det heter också den röda boken eller det röda husen och sånt här.
Just det.
Men i singular har vi då olika former, va?
Så det är inte som att vi är utan komplicerade böjningar?
Nej, vi har massor. Nej. Vi har rätt mycket komplicerade böjningar, men man reflekterar inte över dem eftersom de är så självklara för oss. Då.
Men just verben, ja, det måste ju vara enkelt då när man ska lära sig svenska, att det är så.
Just den biten är enkelt. Ja. Mm. Sen finns det här med artighetsformer då som att vi inte har. Nu har det ju i och för sig blivit så att ibland, det har ju tilltalat med ni i en butik. Därför att yngre språkbrukare tror att det är en artighetsform, att man ska vara artig på det sättet. Men de allra flesta som är tilltalat ni, inklusive mig, känner sig inte artigt behandlade utan snarare nedvärderade på något sätt. Därför att ni var ju någonting som man sa till folk som inte hade några titlar som man ville hålla avstånd till. Så att, jag ser gärna att vi bara har du, att det är nya niandet. Det är ingenting som jag personligen uppskattar. Så. Men sen är det ju så att i många invandrarspråk också, inklusive språk runt omkring oss som till exempel tyska och engelska, då finns det ju de här artighetsformerna. Vi har inte det utpräglat i engelska kanske, men där säger man kan säga ma'am, man kan säga sir och sånt här. Det finns inte som pronomen då. Och sen i tyska säger man ju si, i spanska säger man usted och vous i franska och sånt här. Så att många som kommer till Sverige och lär sig svenska då kan kanske sakna artighetsformer, för det finns i deras eget första språk. Och de vet då inte riktigt hur de ska uttrycka, så kan man verkligen säga du till alla. Och, när det gäller då om samhället blir mer jämställt eller jämlikt om man saknar sådana, så finns det ingen sån här 1-1 korrelation mellan språk och verkligheten som många kanske önskar sig sånt. Så att det är inte så lätt liksom att, och det ser man att när man ersätter ett ord med ett annat då, som man kallar, istället för att säga städare så säger man lokalvårdare då, för att man byter ord så ska man byta uppfattning, men så funkar det inte, för det ofta så är det verkligheten som påverkar ordet mer än tvärtom. Så att lokalvårdare blir så småningom lika nedsättande som städare kanske nu, eller märkt eller vad man vill säga om det. Så att det där är inte så enkelt att avgöra hur språk och verklighet hänger ihop.
Nej, men Carl Johan, du gillar den här du-formen. Känner du som Henrik att du är lite förolämpad om någon niar dig?
Kanske inte förolämpad, men jag, det händer ju väldigt sällan, måste jag säga.
Ja.
Någon gång i någon snabbmatsrestaurang eller i någon butik så där kan det vara någon som använder det. Då brukar jag säga lite vänligt sådär att du behöver inte nya mig. Mm. Jag tycker att det är viktigt för samhället att vi inte liksom reverserar den här så kallade du-reformen då. Språk är något som utvecklas organiskt, men vi har ju faktiskt ändå lyckats i Sverige att få bort det, och jag tycker att det är viktigt för att vi ska ha ett jämlikt samhälle.
Du-reformen håller jag med om till 100%. Att ja. Jag tycker det är bra att man kan säga du till alla.
Ja, Carl Johan, tack för att du ville vara med. Hej då!
Hej, hej!
Hej!
Hej.
det svenska språket är vackert. Jag tycker det är rent. Jag tycker att det varierar lite. Så det finns viss musik också i språket.
Författaren Theodor Kallifatides hör en musik i det svenska språket. Som ung man flyttade han till Sverige från Grekland.
Vissa ord betyder väldigt mycket, både ljudmässigt och också känslomässigt. Till exempel ordet endräkt, som jag tycker är ett väldigt vackert ord. Ord som ensam, smärta. De låter som det de menar, om jag kan säga det på det sättet. Alltså, det finns många sådana inslag i det svenska språket. Det ljudet av ordet nästan förmedlar samtidigt också dess betydelse. Det gäller bara att ha goda öron. Ja, jag försökte skaffa mig långa öron för att lära mig svenska.
Theodor Kallifatides, som ju inte har svenska som modersmål, men skaffade sig långa öron för att lära sig språket.
Mm, det är ett uttryck som man förstår, men ändå inte ett idiom.
Nej,
nej, det kanske blir.
En aspekt som flera skrev om när jag ställde frågan vad är det bästa med svenska språket, det var att de tog upp att det är mitt modersmål. Sven Falenius skrev så här: det bästa med svenskan är att det är ett språk som jag förstår till fullo, som jag kan experimentera och ekvilibrera med och som ingen kan säga att jag behandlar orätt, eftersom jag av födsel och ohejdad vana är expert på det.
Mm. Och man kan göra jättemycket med språket då, som inte bara det här med att kommunicera och så, utan man kan ju skapa litteratur och poesi och drama och verser. Man kan skriva sånger och visor, man kan hålla på med korsord och pyssel. Det som är bara roligt, man kan göra skämt och vitsar och man kan hålla på med språkliga experiment och leka då och skapa nya verb, till exempel då som att fulna, som Fredrik Lindström sa. Mm. Det går jättebra att hitta på sådana saker.
Mm.
De allra flesta författare skriver ju på sina modersmål just för att de har en särskild känsla för det.
Mm.
Som till exempel Isaac Singer, han skrev på jiddisch. Och sen finns det ju undantag, det finns ju då Joseph Conrad som var polack men skrev på engelska. Det finns Theodor Kallifatides som skriver på svenska och sånt där. Men det är ju verkligen undantag. Mm, de allra flesta författare har en särskild känsla för sitt första språk och jobbar bara med det. För det, där har vi hela den här, alla de här nyanserna som vi oftast inte har i andra språk. Så att det är fantastiskt att ha ett modersmål.
Svenska är ju så lekfull. Jag tänker på alla liksom sammansättningar man kan göra och man kan sätta ihop nästan vilka ord som helst. Och så kan det bli nya ord. Det är något väldigt fint med det.
Lena Lind Palitski är språkvetare, språkkolumnist och tillträdande chef för Språkrådet.
Jag tycker det är svårt att komma ifrån att det absolut bästa med svenska är ju att det är mitt modersmål. Och att det därför får mig att känna mig trygg och säker och förmögen att uttrycka precis vad jag vill. Jag är ju en väldigt skrivande människa. Jag skriver mycket i jobbet, jag skriver mycket privat. Det skrivna språket är ju mitt instrument som jag har övat på i hela mitt liv. Där jag har tillgång till liksom alla toner när man pratar sitt modersmål. Och det här tänker jag ganska mycket på i den här politiska debatten eller de här vindarna som blåser i samhället när man pratar om att begränsa rätten till modersmålsundervisning för att man tror att den negativt ska påverka integrationen och elevers kunskapsutveckling i svenska språket. Det liksom bygger ju på de här gamla förlegade och falska antaganden som går emot den forskning som finns, som snarare visar liksom på motsatsen, att om man är stark på sitt modersmål, då har man också tillgång till alla sina tankar och man utvecklar sina tankar och sin kunskap och också lättare att lära sig andra språk. Och det där kan man ju verkligen känna igen. Jag känner mig ju väldigt vinkligt när jag uttrycker mig ofta på andra språk. Det är som att man har färre färger på paletten att måla med.
Vi ska gå vidare nu och blicka bakåt. Man kan ha lite olika åsikter om detta, men det uppmärksammas i alla fall att Sverige, man kan säga att Sverige fyller 500 år som nation i år, för att den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung och det innebär då att unionstiden var över. Där uppmärksammas i Sveriges Radio och det här avsnittet är en del av det.
Mm. Man kan väl säga att det var inte ett fritt och demokratiskt val som tänker oss idag kanske riktigt, men ändå.
Ändå. Detta fick mig att tänka på, men hur lät svenskan på Gustav Vasas tid då?
Ja, alltså nu har vi inte inspelningar då från den tiden, så vi vet inte riktigt hur det lät. Men vissa saker kan vi ju rekonstruera, och vi vet att vissa ljud har uppstått senare och sånt här. Så att vi har ungefär samma vokaler nu som vi hade då. Det fanns ett sånt här ö-ljud som påminner lite grann om östgötska som var en del av standardspråket vid den här tiden då.
Mm-hmm.
Men det har försvunnit så småningom. Men resten av vokaluppsättningen är likadan. Men konsonanterna har ändrats lite grann. Vi har fått ske-ljudet efter Gustav Vasas tid. Vi har fått så kallade ke-ljudet efter Gustav Vasas tid. Så var det som vi säger stjärna idag. Det uttalades mer distinkt och så heter kanske stjärna, skjorta, skäl istället för skäl och så vidare då. Och också ke-ljudet då, som vi hade känna istället för känna. Vi hade andra konsonanter som också uttalades distinkt. Alltså till exempel ett initialt H som är skvad, hjälp, också djup. De här konsonanterna uttalas också distinkt då, och det här att de försvinner då, så att hjälp blir hjälp och skvad blir vad, djup blir djup. Är alltså senare utvecklingen då, efter Gustav Vasas tid. När det gäller morfologi, det vill säga hur man böjde saker och ting, så hade vi fortfarande tre genus. Saker var han, hon eller det.
Ja, just det.
Man sa han, stolen står där, hon, boken ligger där, eller det, bordet finns där då. Så att den då istället för han eller hon blev vanligt, kanske fast på 1700-talet, det finns en avhandling just om det där. Sen har vi personböjda verb, eller hade då, som vi pratade om nyss. Så att i singular så heter det samma form. Jag äter, du äter, hon äter, heter det då. Men i plural så var det vi ätom.
Ätom.
Ni äten, det äta. Men sen får man också tänka sig att vi har fått, i alla fall i skriftspråket, så har meningsbyggnaden och sånt förändrats väldigt mycket. Vi hade ganska mycket bisatser där det finita verbet står sist. Där man kunde säga som i Göteborg var. Det kan vi inte göra längre nu. Så att också ordföljden, i alla fall i skriftspråkets ordföljd, har förändrats. När det gäller talspråkets ordföljd från på Gustav Vasas tid, så vet vi inte särskilt mycket.
Nej, okay.
För det finns inga informella texter och sånt där folk har liksom klottrat och sånt. Där man får en bild av hur talspråket ser ut. Utan vi har rätt mest formella texter kvar från den här tiden.
Men det var jättemånga intressanta grejer som ändå var olika. Ett vokalljud som vi inte har längre, eller som finns på i dialekterna. Kan du säga någon mening på svenskan från Gustav Vasas tid?
Ja, vi kan säga, vi är en is och titt i Göteborg.
Vad betyder det nu då?
Varför är ni så ofta i Göteborg?
Ja, kanske lät det så på Gustav Vasas tid.
Ja, fast då, vi skulle vara vi med det då. Och då skulle man kanske säga då Göteborg.
Göteborg. Mm. Det var lite mer uttalade konsonanter då, för lite hårdare på något sätt.
Ja, det kan man säga. Vi hade fler distinkta uttal av konsonant kluster.
Ja.
Och det där har ju överlevt. Så i finlandssvenska så är många av de här konsonantklusterna kvar då, som man säger just skjorta och stjärna.
Nu ska vi ta oss ut i världen, Henrik. För svenskan finns ju inte bara i Sverige.
Nej.
Utan på olika ställen i världen. Bland annat på universitet runt om i världen. Så är svenska ett ämne.
Ja, det finns ungefär 225 universitet i världen där man har svenska.
Det är många ju.
Ja, omkring 40 000 studenter läser svenska.
Nu har vi med oss Dominika Čipek. Hej.
Hej.
Kan du berätta hur man ska uttala ditt efternamn ordentligt? Jag misslyckas med detta.
Jo, nej, men det gick ju jättebra. Men ska man vara väldigt petig så ska det uttalas Čipek.
Ja, tack.
Så det är flera konsonanter i rad.
Ja, det är ju det. Du är professor i nordiska språk i Poznan i Polen. Och du forskar om svenska språkets historia och undervisar i svenska, engelska och nordisk lingvistik på universitetet i Poznan i Polen. Hur kommer det sig att du har intresserat dig för svenska språket?
Alltså, det blev inget väldigt medvetet val, om man säger så här. Jag ville ju alltid läsa språk, det var det som var viktigt. Och så tänkte jag på något kanske lite mer udda språk som inte alla kan, men ändå ligger ganska nära. Och det var på 90-talet, före internet. Så jag visste inte ens hur svenskan lät innan jag började läsa på universitetet. Men sen har jag även som barn läst väldigt mycket barnlitteratur, svensk barnlitteratur i översättning. Astrid Lindgren var ju en väldigt populär författare, så det har gett mig en viss uppfattning om landet, och det fanns kanske någon romantisk idé om ett nordiskt land med fantastisk natur och trevliga människor. Det var ungefär det.
Nu vet du mer om Sverige, men du undervisar ju då i svenska och nordisk lingvistik bland annat. Vilka är det som vill lära sig svenska i Poznan i Polen?
Så för väldigt många så är det ungefär samma motivation som för min del. Alltså att man vill gärna läsa språk och då har man redan läst kanske engelska eller tyska. Och då vill man gärna fortsätta med flera språk. Och något som är gemensamt för de flesta av våra studenter skulle jag säga är den här bilden av att det svenska samhället är väldigt öppet och tolerant. Det tilltalar väldigt många unga människor här i Polen.
Och vad kan man göra då med sina studier i svenska om man har pluggat på universitetet där du undervisar till exempel?
De flesta av våra studenter arbetar för några svenska företag som finns här i Polen där det uppskattas väldigt mycket att man kan svenska och sen även engelska och polska. Men många går sedan vidare till att göra något eget. De blir översättare eller förläggare. Så det är lite olika hur de går tillväga sen. Några flyttar till Sverige, åtminstone periodvis. Men för de flesta är svenskan en viktig del av arbetslivet sen, efter studierna.
Ja, en fråga som jag har ställt till flera medverkande här i programmet. Men vad som är det bästa med svenskan, eller vad som utmärker svenskan? Vad tycker du är det bästa med svenska språket?
Alltså, svenskan är ju lite speciell. Man kan säga att rikedomen på främre vokaler kan vara lite skrämmande i början. Alltså att skilja på i och y och u. Det tar en ganska lång tid för att först höra den här skillnaden och sen försöka härma den och producera vokalerna. Men kanske det som är mest speciellt, som kan vara lite svårt men också positivt, är hur stor roll tystnaden spelar i samtalet. Så att samtal blir inte bara det verbala, utan det är på något sätt släts samman med pauser och tystnader. Det är väldigt svårt att acceptera när man kommer från en kultur där man gärna talar tillsammans, så att säga, samtidigt. När man har överlappande turer. Det är väldigt svårt att hålla sig och så ge den andra den här andrum som behövs i samtalet.
Så vadå, vi avbryter inte varandra eller pratar inte i mun så mycket på varandra i svenska? Jaha.
Ja.
Ja, vad intressant.
Man kan lätt uppfattas som lite burdus när man kommer från en annan samtalskultur, så att säga. Okay. Där man gärna tar över turen innan den andra är klar med sin.
Ja, men Dominika, tack så jättemycket för att du ville vara med oss i språket.
Tack så jättemycket. Tack för inbjudan.
Inåt svar. Det här är något som man borde vallfärda för, att komma till Sverige för att få höra någon svara. Eller för den delen, nej. Eller ja.
Sara Lövestam är bland annat författare, språkkolumnist och före detta lärare i svenska för invandrare, SFI.
Jag vet inte hur många av mina elever när jag jobbade som SFI-lärare som sa till mig: Sara, jag tror att en svensk som jag pratade med höll på att få en hjärtattack. Hon andades konstigt. Hon sa...
Men vad är det som är så fint med detta då?
Att vi utnyttjar våra andetag till exempel. Skämt åsido. Det som är fint är att det visar lite på mångfalden i världens språk. Du vet, jag ser det lite grann som svenskans klick. Det finns ju vissa länder i södra Afrika där man har klickspråk, där det är deras stora grej, om man jämför med resten av världens språk. En sak som är väldigt unik för svenska språket och kanske någon närliggande är inåt svar. Det är inte naturligt för de flesta. Jag tror inte jag förstod hur udda och onaturligt det var förrän jag började jobba som SFI-lärare. Det här är unikt.
Det är ganska unikt, men jag vet inte om det är så fint, om man ska vara stolt över det, så att säga.
Ja, men det är Sara Lövestam i alla fall.
Ja, det kan man vara bra. Ja.
Vad är du stolt över då med svenskan?
Ja, det var en jättesvår fråga, men ja. Det är väl att det är ett väldigt gammalt kulturspråk och det är så nyanserat. Och jag är väldigt glad att jag har svenska som modersmål, men hade jag haft danska som modersmål så hade jag kanske uppskattat det lika mycket, fast det tror jag inte.
Nej. Okej, Henrik Rosenqvist, nu ska vi sluta för idag. Lite annorlunda och roligt program tycker jag.
Ja.
Om svenska språket.
Ja.
Som vi alltid pratar om, men lite på ett annat sätt.
Ja, lite metanivå kan man säga.
Ja. Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Det här var en repris från juni 2023. Du hittar en massa fler avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs snart igen.
Ja, vi kan höras redan på måndag. Då handlar det om slang. Ett ämne som redaktionen får många frågor om. Emmy Rasper har grävt i arkivet och tagit fram några favoritfrågor och svar om just slanguttryck. Vi hör om ett av de här med språkvetare Henrik Rosenqvist.
Tuff, fräck, fräsig, hipp, schysst, skön, toppen, tjusig, ball, läcker, frän. Alla de känns inte så coola tycker jag.
Nej.
Nej. Var det någon som du fastnade för?
Ja, ball är lite roligt ord faktiskt. För att det är ju, man tänker sig att det är ett slangord. Då, liksom att det kanske, och så tänker man sådana här slangord som är lite använder sig ett tag som försvinner om att de inte har så gammal historia. Men det har de ju faktiskt. Och ball är ett ganska bra ett exempel på det.
Mm.
Därför att det går ju tillbaka till ett fornsvenskt balder. Som betyder då stor, rask, järv. Någonting kraftfullt, stort. Så här, va?
Jaha, jag känner till det för att en nöjespark i Göteborg har ju haft en åkattraktion som heter Balder.
Ja, och det är väl namngivet då efter den fornordiska guden Balder förmodligen. Oh, okay. Som också har namnet av det här Balder. Så Balder som gud var, liksom, han kunde heta Tuff idag då, eller någonting sånt där. Va?
Mm.
Och då har det här dialekt- eller slangordet ball är ju belagt först 1966.
Okay.
Men eftersom det finns då, vi vet att ursprunget finns i fornsvenska, så har man ju använt, förmodligen har man använt det här ordet i talspråk, i dialekt, i slang, under många, många sekel. Men det dyker upp i text då först 1966 enligt svensk ordbok.
Mm.
Det visar liksom att många sådana här ord som vi tycker är moderna slangord och sånt, de kan ha väldigt gamla historier. Men de dyker inte upp i text, alltså den här formell text, förrän ganska sent.
Hör språket i P1 måndag förmiddag efter 11. Nu, gräns. Programledare Kalle Glas och Claes Aronsson.
Sveriges Radio. De senaste 20 åren har det lagts mycket kraft på att bekämpa islamistisk terror. Men ett annat islamistiskt hot har fått växa mer ostört.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
Vi pratar om muslimska brödraskapet. De pekas ut både i Sverige och utomlands som ett hot mot vårt demokratiska statsskick.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur det muslimska brödraskapet infiltrerar Sverige. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Jag är mycket glad och stolt, och borde svenskarna också vara glada. De har fått sin första moské i Stockholm.
Södermalm i Stockholm en junidag för nästan exakt 25 år sedan. Tusentals muslimer firar den nya moskén, ett stenkast från Medborgarplatsen. Utrikesminister Anna Lind är med på invigningen.
Jag vill börja med att för egen del och på mina kollegors utrikesminister Anna Lind och statsrådet Ulrika Messings vägnar tacka för inbjudan.
Sveriges Radio sänder direkt, och en av dem som svarar på flest frågor den här dagen är en vältalig man från organisationen Sveriges unga muslimer.
Vad säger ni om de som är oroliga för att nu kommer de här vilsna ungdomarna i förorten att bli fundamentalistiska muslimer allihopa och skilja sig ännu mer ifrån det svenska samhället?
Ja, det är snarare tvärtom faktiskt. Nu har de ett ställe att komma till, ett ställe att hitta sina rötter och därmed bli lugna, stabila, kunskapstörstande människor som har något att bidra till. Jag tror tvärtom. En moské är ett integrationsprojekt och någonting som motverkar gettofieringen av olika invandrargrupper och muslimer, faktiskt.
Den här killen heter Pierre Durani, och han skulle nog inte ha intervjuats om det varit känt vilken hemlighet han bär på. Men den här dagen får han prata fritt om den nya moskéns betydelse i Sverige.
En normaliseringsprocess pågår. Muslimerna känner sig hemma i Sverige, och en svensk islam, en blågul islam, växer sakteliga fram.
Det är framförallt oljepengar från Mellanöstern som finansierar moskén. Den ägs och drivs av det islamiska förbundet i Sverige som ingår i muslimernas europeiska råd, CME. Och just CME anser många forskare och experter experter och även underrättelsetjänster är det muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.
Mm, men det talas inte mycket om den här sommardagen för 25 år sedan. Och ännu mindre om vad det muslimska brödraskapet har för agenda i Sverige.
Det är då världens äldsta och största islamistiska organisation och ideologiska rörelse som etablerades 1928 i Egypten av en skollärare vid namn Hassan al-Banna.
I Egypten så firade miljontals människor runt om i landet Mohamed Morsis seger i presidentvalet igår.
Det muslimska brödraskapet, de nådde väl kanske sin höjdpunkt där sommaren 2012, får man väl ändå säga.
Mm.
När de vann presidentvalet i sitt hemland.
Ja, det minns man ju.
Segerrusiga människor välde in mot torget där varenda kvadratdecimeter i princip var fylld.
Men den här glädjen, den varade ju inte så länge. Bara ett år senare så avsattes presidenten och muslimska brödraskapet kastades ut ur landet. Och den nya basen är istället Qatar. Men organisationens ideologi och syn på islam, den har inte ändrats. Aje Karlbom är biträdande professor vid Malmö universitet och han har inriktat sig på politisk antropologi med fokus på islamism och just muslimska brödraskapet.
Det är ju då en ganska fundamentalistisk tolkning med vissa pragmatiska inslag. I grunden så har de ju en idé om att islamisera hela världen, så att säga. Det är målet som hägrar någonstans långt fram i horisonten.
Och de är väldigt tålmodiga i brödraskapet. Man jobbar med att få muslim efter muslim att följa det rätta sättet att leva på enligt deras modell.
Ju fler muslimer som börjar följa den här strikta versionen av islam, desto fler familjer, desto fler kvarter, desto fler kanske städer, stadsdelar, kommuner och till slut då så ska det här nå upp till staten. Så det är en nerifrån upp strategi kan man säga.
En skillnad som gärna brödraskapet vill framställa jämfört med andra islamistiska grupper, det är att de är mer moderata.
Mm. Ja, men det finns liksom inget våldsbejakande åsiktsbagage här så som jihadism och sånt.
Nej. Och det kan ju låta lite smart då att tona ner det där om man vill locka så många som möjligt. Men det betyder inte att brödraskapets åsikter passar in i den svenska och västerländska demokratin.
Nej.
Men man ska ju inte förledas att tro att det här är en liberal form av islam, för det är det ju inte, va?
Och även fast det muslimska brödraskapet inte är en våldsam organisation så har den i Mellanöstern varit en inkörsport till terrorgrupper som Al-Qaida och IS.
MB historiskt har ju då i Mellanöstern framförallt fungerat som en inkubator för radikalisering. Alltså det är ju många som har börjat sin bana i brödraskapet och sen tyckte att det händer inte så mycket. De vill gå för långsamt fram och så har man gått över till en mer radikal grupp då.
Bonjour à tous. Un document explosif entre les mains du ministre de l'Intérieur ce matin. 73 pages compilées par les services de renseignement.
Nyligen läckte en statlig fransk rapport om det muslimska brödraskapet till medier. Och det beskrivs som ett explosivt dokument. Och det är då en kartläggning av bland annat fransk underrättelsetjänst om hur brödraskapet infiltrerar det franska samhället.
Nu är ju också irritationen i stora delar av befolkningen väldigt stark emot det som man upplever är negativa konsekvenser av muslimska brödraskapet. Och det är väl en anledning till att det blev stor uppmärksamhet.
Rapporten visar att brödraskapets nätverk har kontroll över nästan 140 moskéer i Frankrike och att var tionde moské som öppnats sedan 2010 står nära organisationen. Det är visserligen ingen jätteförändring jämfört med tidigare rapporter som släppts, men det har gett liksom bränsle åt den redan överhettade debatten som finns i Frankrike. Thomas Lindbom är Frankrike-kännare och författare.
Det gjordes en undersökning för en månad sedan genom CSA, en av de franska undersökningsföretagen. Och det visade sig att 88% av det franska folket eller franska väljarna vill förbjuda muslimska brödraskapet. Det är ju en otroligt hög siffra.
Men trots då det här starka motståndet mot det muslimska brödraskapet bland fransmännen, så är det inte så lätt att stoppa dem. Framförallt inte i storstäderna där polis och andra myndighetspersoner inte har tillträde till vissa förorter. Och där kan ju då muslimska brödraskapet utan någon större konkurrens nå ut till barn och unga.
En form av indoktrinering kan man väl kalla det av barn och unga. Och det sker väl då mycket dels i förskolor och annat som man då styr, men också i idrottsföreningar och andra verksamheter som finns i de här områdena där barnen bor, så att säga.
Thomas har själv träffat representanter för franska islamistiska organisationer som får sina pengar från det muslimska brödraskapet. Och de tycker ju själva att de gör stor nytta i de här utanförskapsområdena för både barn och vuxna och alla som behöver stöd.
Men problemen uppstår ju när man börjar ställa sig frågor om det inte finns en underliggande alternativ agenda för det muslimska brödraskapet.
Mot den bakgrunden så har jag idag fattat beslut om att sänka terrorhotnivån från en 4 till en 3 på den 5-gradiga skalan.
Den här nyheten, den damp ju ner bara för någon vecka sedan, så det kan ju då kännas som det här avsnittet vi gör idag att det är lite feltajmat helt enkelt.
Ja, men det är ju för att man ofta då förknippar islamism med terror och våld. Och det här hotet som vi pratar om i det här avsnittet, det är något helt annat än den där våldsbejakande islamistiska terrorn som varit på tapeten ända sedan 11 september 2001.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
I motsats då till den här våldsbejakande islamismen så försöker den här typen av politisk islamism att infiltrera samhället för att uppnå sina mål.
Alltså islam ska styra allt ifrån vad som sker om vi liksom i sovrummet mellan två personer ända upp till vad staten bestämmer i lagstiftning och så vidare.
Aje Karlbom, islamistforskare.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin till väldigt många svenska muslimer, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia, alltså en helt annan ideologi.
Och metoderna man använder är oftast helt legitima i ett öppet samhälle som Sverige är.
Det vill säga man bildar föreningar, man bildar skolor, man använder demokratins verktyg för islamistiska syften.
Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan och har länge intresserat sig för det muslimska brödraskapet.
Det som också är utmärkande är att man skapar organisatoriska strukturer. Det vill säga man skapar en gatekeeper-funktion mellan myndigheter och hela den muslimska communityn. Men det påverkar ju då möjligheten, om det är en liten klick individer som positionerar sig som en gatekeeper, så styr man då organisationer inom civilsamhället och så vidare och dominerar genom att man gör sig som språkrör för hela gruppen.
Och de som då styrs av det muslimska brödraskapet, de blir som mer rättslösa medborgare än övriga i samhället. Och det här märks kanske allra tydligast när det kommer till kvinnors rättigheter.
Du ska aldrig tänka att du ska gå till polisen.
Det här är från maj 2012. Två kvinnliga reportrar på Uppdrag granskning på SVT ger sig ut med dold kamera till Sveriges 10 största moskéer. Och de försöker få svar på vad de tycker om månggifte och hustrumisshandel.
Jag kan tänka sig att det finns på ett svar.
När en av kvinnorna berättar att hennes man tagit sig en andra hustru säger nästan alla de muslimska rådgivarna att det är mannens rätt att göra så.
9 av 10 säger att en man får ha flera fruar, och på Stockholms moské så sätter en imam gränsen vid 4.
Generöst ändå.
Det är tillåtet att ha till och med 4 fruar.
Det här, det går ju helt på tvärs med det svenska demokratiska rättssamhället och rättsstaten som vi har. Och även om det känns väldigt långsökt här då att islamister ska kunna ta över Sverige på något sätt, om vi ser till nationen, så är det ändå, ja, men det är ju illa nog för de som påverkas i sitt liv idag.
Mm. De vill ju att samhället ska styras i enlighet med islamisk lag. Och dels så anser man ju att sharia ska vara rättsgrunden. Och då kan man skapa parallella rättssystem. Vi har liksom en sekulär lagstiftning, så har vi parallella lagstiftningar. Man gör inte den här åtskillnaden som vi har i sekulära samhället mellan religion och politik. Och därför vill man integrera islam i det offentliga styret. Islamister förespråkar ibland också könssegregering, kontroll av kvinnors klädsel eller sexualitet. Man vill också begränsa yttrandefriheten, som exempelvis att kränka islam.
En sak som slår en när man pratar om det här ämnet, det är ju att det är svårt att få grepp om hur stort det här hotet är i Sverige.
Mm, islamism är ju som att försöka, vad ska jag säga, spika upp en pudding på en vägg.
Ja, det saknas ju en smoking gun.
Mm, ja, för vi säger ju ofta saker som, ja, det finns kopplingar.
Mm, lite vagt sådär. Så vad vet vi egentligen om det muslimska brödraskapets utbredning i Sverige?
Alltså, det första man bör känna till då, det är ju att man kan inte ansöka om medlemskap. Utan vad som gäller är att MB utser personer som de vill dra in i verksamheten. Så MB har någon form av rekryterare som ständigt håller koll på tänkbara liksom, medlemmar.
Muslimska brödraskapet, de har alltså ingen egen lokal eller en registrerad förening i Sverige, utan man försöker på olika sätt rekrytera personer inom redan befintliga verksamheter. Aje Karlbom, han har varit med i 2 utredningar om muslimska brödraskapet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Om jag skulle bli rekryterad så skulle jag få gå in i en liten studiecirkel till att börja med. Och sen, den som håller i den här studiecirkelverksamheten kan sen liksom rekommendera till steg 2. Och sen går man vidare allt eftersom man visar att man är gudstroende, att man verkar vara lojal och så vidare.
En plats med stort inflytande som många menar styrs av muslimska brödraskapet hittar vi i Stockholm.
Jag blev invigd i muslimska brödraskapet vintern 94. Men efter 2 år så insåg jag att det här inte var my cup of tea, eller insåg att jag behövde gå vidare och utträdde inte. Det finns ingen liksom, så här, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem, helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontaktyta med hela den organisationssfären som var under inflytande av det svenska brödraskapet.
Det här är Pierre Durani som pratar ut i podden Sista måltiden. Och det var ju han som pratade där för 25 år sedan utanför Stockholms moské som en muslimsk företrädare när moskén invigdes. Men det få visste då, det var att han några år tidigare hade rekryterats av muslimska brödraskapet under en resa i Frankrike. Och nu så är Durani inte en ung man längre. Han har hunnit fylla 50 år och är inte längre med i brödraskapet ju.
Nej, han är inte ens troende muslim längre.
Nej, men Stockholms moské, den pekas återkommande ut för att ha nära kopplingar till brödraskapet.
Alltså Islamiska förbundet i Sverige, som ju har sitt huvudkontor i Stockholmsmoskén vid Medborgarplatsen, det är, ska vi säga, brödraskapets svenska paraplyorganisation.
Mahmoud Shalfi, som är imam och chef för Stockholms moské, skriver ett mejl till oss att det finns inte något samröre med muslimska brödraskapet. Och han lyfter upp att moskén samarbetat med säkerhetspolisen under koranbränningarna och LVU-kampanjen just för att lugna ner situationen.
Och han skriver också att de som försöker koppla Stockholms moské till brödraskapet, de sysslar med konspirationsteorier.
Och angående då moskéns kvinnosyn som avslöjades i Uppdrag granskning, så skriver han citat: "Vi vill tydligt poängtera att Stockholms moské som institution ska bedömas utifrån vår officiella policy, våra aktiviteter och våra offentliga uttalanden och inte utifrån enskilda händelser som skett för över ett decennium sedan och som redan är hanterat internt."
Jag hittade en intervju, söndagsintervjun i Sveriges Radio från 2023. Och där är Shalfi ändå öppen med att han gillar det muslimska brödraskapets tolkning av islam.
Jag tycker personligen att brödraskapet är den mest balanserade, den medelvägskolan. Det betyder att vi är inte extrema. Jag är stolt över att inspirera av den här skolan. Men jag har aldrig haft någon kontakt med brödraskap som organisation.
Men det finns fler organisationer i Sverige med koppling till muslimska brödraskapet, enligt forskare. Studieförbundet Ibn Rushd, som redan fått sina statsbidrag indragna av staten.
Mm, det är ju ett av dem. Ett annat är Islamic Relief, som beskrivs som det muslimska brödraskapets biståndsorganisation och kassako, vilket de själva tillbakavisar.
Mm, så är det. Och brödraskapet, de har sina tentakler ute och kontrollerar andra organisationer. Men det lite intressanta är att de inte behöver så mycket folk för att göra det.
Jag skulle säga att de som styr i det här klustret i samhället är mellan 25-30 personer i Sverige.
Magnus Ronstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar om ledarskiktet som organiserar andra. Och då blir det ganska mycket.
Jag kommer nu ta initiativ till att vi i Sverige genomför en motsvarande fransk rapport här i Sverige för att komma till botten med de här problemen, för att få göra upp den här ängsligheten som har funnits i Sverige kring den här typen av frågor, och för att vi på det sättet ska kunna pressa tillbaka de här krafterna.
Till att börja med så har integrationsminister Mats Persson samlat en expertgrupp för att börja titta på den här frågan ur ett svenskt perspektiv. Och där finns det redan tankar om vad som behöver göras. Att få bort alla bidrag som ges till organisationer som samarbetar med det muslimska brödraskapet, det kan vara en stor sak.
Det är många bäckar, så att säga, att täppa till där. Det är ju även kommunala kulturbidrag och i viss mån även regionala bidrag och sådär. Så att det finns många sätt för den här rörelsen att skaffa sig skatteinkomster helt enkelt. Och det tror jag man måste täppa till.
Regeringen tittar nu också på om det går att stoppa utländsk finansiering av trossamfund med koppling till islamism eller andra antidemokratiska intressen. Pengar kan ju verkligen styra en verksamhet.
För det påverkar till syvende och sist inriktningen, den ideologiska inriktningen.
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar inte bara om religiösa moskéer. Det kan ju handla om den ryska ortodoxa kyrkan och dess inverkan, och att de har kopplingar till främmande makt. Så att vi behöver få en bättre översikt över hur ser det ut? Hur finansieras det?
Alltså det kan ju låta här som att det finns en hel del lågt hängande frukter för att få bukt med islamismen här i Sverige. Mm. Men på samma sätt som att det är svårt att göra någonting åt till exempel koranbränningarna, så är det lika svårt att tysta islamister, i alla fall så länge de inte gör något olagligt.
Mm, så det här lite luddiga hotet mot vår demokrati som islamismen kan tyckas vara, det har till exempel säkerhetspolisen svårt att hantera.
Just det.
De framförallt fokuserade på det våldsbejakande delen, liksom det yttersta hotet. Så det här ligger liksom i gråzonen mellan andra myndigheters ansvar och säkerhetspolisens ansvar. Vilket gör att det blir också svårgreppbart.
Här ställs ju olika värden emot varandra och frågan är ju vad som väger tyngst i det svenska samhället.
Jag menar, mycket av verksamheten som bedrivs är ju inte olagligt. Det är mycket som ska vara lagligt. Och särskilt också religionsfriheten och möjligheten till att utöva detta.
Det är ju oerhört komplext det här, Kalle.
Mm. Alltså bara göra det här avsnittet. Det har ju varit lite som att springa på ett livsfarligt minfält.
Ja, Magnus Ranstorp som diskuterat de här frågorna i många år. Han tycker att politiker både på vänster- och högerkanten bär skulden till att det är svårt att prata om det här i Sverige.
Vad jag menar är att det är viktigt att kunna liksom diskutera religionen och religionens inverkan på samhället. Rikta kritik mot religion, etc. Men vi har väldigt svårt att göra det i Sverige eftersom vi är i huvudsak ett sekulärt samhälle och har lite förståelse för hur det här verkar.
Och för att kunna diskutera de här frågorna på rätt sätt så krävs det också kunskap och att zooma ut lite och se helheten. För en stor del av lösningen på problemen med islamism, de finns såklart också i att få många muslimer bättre integrerade i det svenska samhället.
Det handlar också i samma mån att motverka hat mot muslimer och främlingsfientlighet och sen också kunna särskilja mellan islam som trosutövning, islamism som ideologi och jihadism eller våldsbejakande radikal islamism.
Du har lyssnat på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 10 juni 2025. Tekniker var Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Det är dags för en nyhetsuppdatering i P1. Klockan är 2.
I Israel uppmanas återigen invånare i norra och centrala delen av landet att söka skydd på grund av ytterligare inkommande robotar både från Iran och från Jemen. Och det har hörts explosioner både i Tel Aviv och Jerusalem. Israels militär säger att attackerna mot Teheran igår kväll riktade in sig på det iranska kärnvapenprogrammet och forskning kopplad till det. Samtidigt i Ukraina går flyglarmet i hela landet i natt på grund av en rysk robotattack. Så Sverige, priset på hus nära vindkraftsparker kan vara 10-15% lägre än på andra håll. Det visar en studie från KTH.
Folk är beredda att betala lite mindre för hus som ligger nära vindkraftverk.
Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska högskolan, är en av dem som ligger bakom undersökningen som gjorts på uppdrag av villaägarna. Underlaget har tagits från 600 000 husförsäljningar mellan 2005 och 2018 i hela landet.
Det som sträcker sig kortast är väl då ljud från vindkraftverken, upp till ungefär 2 kilometer. Där kan vi se att huspriser då ligger 10-15% lägre. Sen så är det då upp till 6-8 kilometer ifrån som vi också kan se tydliga tecken på att priser är lägre jämfört med motsvarande hus ligger längre bort.
Jenny Tiblin, P4 Värmland.
I USA har det varit stora demonstrationer mot president Trump över hela landet under dagen. Under parollen "Inga kungar" tar demonstranterna ställning mot Trumps auktoritära agenda. Samtidigt har en militärparad arrangerats i Washington för att födelsedagsfira Trump och armén som fyller 250 år. Men uppslutningen där var betydligt mindre än vid de Trump-kritiska demonstrationerna. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 2 i klockan och det ska handla om Jenny Lind, Sveriges första världsstjärna i bildningsbyrån Tänka mot strömmen.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Det är april år 1846. Utanför operahuset i Wien har massor av människor samlats. Trängseln är så stor att militären kallats in. Och inne i operahuset vill applåderna aldrig ta slut. Framme på scenen står en ung svensk sångerska, alldeles överväldigad. Publikens buketter regnar ner över henne. Till och med kejsarinnan kommer fram och lägger en krans vid hennes fötter.
Ja, det är ju en Askungsaga, är det ju verkligen. Det är kanske därför den är så fascinerande, för det är en Askungsaga.
Och det är inte bara i Wien hon hänför publiken. I Berlin, London och New York, ja vart hon än kommer, samlas människor i tusental.
Hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Det här är Bildningsbyrån om den svenska nektergalen Jenny Lind, som blev Sveriges första världsstjärna, trots att hon föddes med alla odds emot sig.
Ska vi vara här faktiskt? Det här är faktiskt, här är lite
lådor och...
Och här är ett piano också.
Ja, precis.
Vi börjar i ett litet arbetsrum fyllt av böcker och kartonger på Linnéuniversitetet i Växjö. Här jobbar musikforskaren och sångerskan Ingela Tägil.
Hur många år av ditt liv skulle du säga att du har ägnat åt Jenny Lind?
Oh, det är många.
På meritlistan står till exempel en avhandling om Jenny Lind och så biografin Nektergalen.
Hon sticker ut liksom, i scenkonstvärlden på den här tiden. För att hon föds ju väldigt, väldigt fattig och gör en klassresa som inte är möjlig att göra egentligen. Alltså en klassresa som är så mycket man bara kan tänka sig.
En annan som ägnat mycket tid åt Jenny Lind är regissören Mikaela Granit. Aktuell med en pjäs på Norrbottens teatern.
Vi står framför mitt arbetsbord. Nu kan man säga, nu är föreställningen gjord, så jag står egentligen här och bara ska plocka ihop allt material. Det är ganska många högar.
Pjäsen heter Nektergalen och Mikaela har lagt många timmar på att komma sångerskan nära.
Det finns ju en bild av Jenny Lind som den här fantastiska sångfågeln. Men vem var hon? Vem var människan? Vad drev henne? Vad var hennes bakgrund?
Och det är precis det vi ska ta reda på nu. Jenny Lind föds i oktober år 1820 i Stockholm, som vid den här tiden är väldigt litet.
Pyttelitet. Det är ju i princip Gamla stan. Man brukar ju jämföra Sverige vid mitten av 1800-talet med Mali idag. Att det är ett jättefattigt u-land.
Och Jenny börjar sitt liv på samhällets absoluta botten. Hennes mamma, Anna Maria Fellborg, är nämligen frånskild och därmed ogift. Jenny är ett så kallat oäkta barn, som det står i kyrkboken.
Ja, det betyder ju att hon är stigmatiserad från början. Det är ett skällsord på den här tiden, oäkting. Det är längst ner på samhällsstegen, är det.
Jenny lever sina första år, ibland med sin mamma, men oftast hos olika fosterfamiljer. Och det är i fönsterkarmen hos ett vaktmästarpar som allting börjar. Nästan av en slump.
Det är en fin historia.
Jenny är 8 år och som hon själv beskriver i ett brev. En liten ful, brednosig, skygg, tafatt, alldeles i växten till hopaslagen flickunge. En dag sitter den här ungen i ett öppet fönster och sjunger för sin katt.
Det var ju mycket ljud. Grisar och skit och människor och så. Och där satt den här lilla flickan och sjöng där i fönstret med sin röst.
Och förbi så går det en piga till en premiärdansös på Kungliga teatern.
Hon hör den här lilla flickan sjunga med den här stämman som bara går rakt igenom.
Och pigan går hem och berättar för sin matmor om flickan som sjunger så fantastiskt för katten.
När premiärdansösen själv får höra flickan med den underbara rösten tar hon kontakt med Jennys biologiska mamma. Det här barnet måste utbildas för teatern.
Och då ska då Jennys mamma ha slagit ifrån sig och sagt att aldrig i livet, teatern, det är syndens näste, dit ska hon inte.
Kvinnor som uppträder på scen uppfattas nämligen som prostituerade.
För de visar upp sig. Och visar man upp sig så visar man sin tillgänglighet. Och då visar man hur tillgänglig man är på alla plan då.
Ändå låter sig mamman till sist övertalas. För en tid senare går Jenny upp för de breda trapporna till den kungliga teatern mitt i Stockholm. Precis där Kungliga Operan ligger idag. Jenny provsjunger först för teaterns sångmästare som blir rörd till tårar. Sen för självaste teaterchefen greve Puke som först inte alls är intresserad.
Det är greve Puke som ska ha sagt att hur gammal är flickan? Ja, hon är 9 år. 9? Det här är inte en barnkrubba, det här är konungens teater.
Men när han väl hör Jenny sjunga blir han också rörd till tårar.
Då blir hennes liv förändrat. Det innebär att hon får en plats på Kungliga Teatern som elev.
Och det blir ju en frihetens plats för henne.
Kanske är den här historien om hur Jenny blir upptäckt lite förskönad. Men det är så hon själv kommer berätta den.
Ja, vi får ju tro henne.
Barn antas faktiskt till teatern vid den här tiden. Men just 1830 är Jenny yngst med sina 10 år. Hon skolas i teater, dans och sång. Och hennes begåvning börjar snart märkas.
Folk pratar om henne som hon skrivs i tidningen om henne så här, som ett underbarn.
När Jenny börjar på teatern betalar de för hennes uppehälle. Och nu vill hennes mamma Anna-Maria att hon flyttar hem till det flickpensionat som hon driver i ett slumområde. På ytan är det kanske en solskenshistoria. Men i själva verket är det nu den verkliga misären börjar. För det är inget kärleksfullt hem.
Mamman hon är hård, hon är jättehård. Och hon misshandlar henne rätt kraftigt får man säga. Och det var ju ingen ovanlighet på den tiden, men det verkar som att det var lite utöver det vanliga.
För att dölja att hon har ett oäkta barn kallar Anna-Maria sin dotter för en tiggarunge som hon plockat upp från gatan. Hon slår henne med olika tillhyggen, låser in henne i en mörk skrubb och örfilar henne så hårt att det blöder ur öronen. Som om allt det här inte vore nog